Han intervjuade Astrid Lindgren första gången som 15-åring och sen har journalistkarriären bara rullat på. I P4 Extra gästen berättar krimreporter Niklas Svensson om brevet till Ulf Elving, telefonboken som startade allt och om drivet att skriva om hedersvåld för att försöka förbättra samhället. Jag heter Henrik Jonsson. Niklas Svensson, jag vet att du är fotgolfsupporter, men först blev det fotboll Sverige-Japan natten till idag för dig.
Ja, det blev det. En fantastisk match. Åh, vad jag är glad för att det blev ett kryss.
Ja, det liksom höjer hela känslan på hela tillvaron, känns det som.
Ja, så är det verkligen. Och Elliot Stroud, Mjällby-spelaren, gjorde en toppenmatch.
Ja, men jag förstår att hela listelandet och det skakar i dig från den, vad ska vi säga, Sveriges trädgård.
Ja, men exakt. Ja. Ja, otroligt kul.
Vi måste ju ta lite fotgolf också. Man sparkar ut en boll från en utslagsplats, det som heter tee i golf, och sen så ska man ta sig så nära som möjligt. Varför? Är detta din sport?
Nej, det är inte min sport. Det är min son Valjes sport. Han är 16 år gammal och han ska snart tävla i junior-VM i Tyskland. Så att det är egentligen hans intresse som har fått mig att bli intresserad. Men själv är jag värdelös.
Men det är inte så att det finns golfbilar så en snäll pappa kan åka med lite läsk och goda råd?
Det är ju faktiskt så. Och jag älskar att köra golfbil.
Ja, men det är fantastiskt fordon. Det känns som att du är ju kriminalreporter, har varit politisk reporter. Nu intervjuar du mördare, skriver om mord, vi ska prata om det. Men det känns som att du gillar att vara den här murven som står i skottlinjen, gräver när ingen ser, utmana makten. Jag vet att din föregångare Expressen-reporten Lisa Marklund skrev ju en lång serie om sin journalist Lisa Bengtsson. Det där finns ju en karaktär som heter Patrik, en ettrig fan som hamrar på. Är det du?
Ja, hon hävdade det. Hon hävdade det, Lisa. Vi jobbade ju ihop för väldigt många år sedan och när hon skrev boken Sprängaren så sa hon själv i intervju i vart fall att Patrik, det var jag.
Ja, men det är rätt fint att ha ett alter ego på det sättet.
Absolut.
Tänk den dagen när du plockar upp den och börjar skriva med Patrik i huvudrollen. Du kommer bli din liksom Erik Ponti.
Ja, eller hur?
Ja. Niklas Svensson, vi har mycket att prata om. I sommar kommer Hedersmördarna som är den femte boken i serien om svenska mördare. Men vi ska också bli lite Bullerbyn också. Vi måste få veta allt om när du överraskade Astrid Lindgren i direktsändning på Sölvesborgs närradio.
Ja, det var tidigare det.
Niklas Svensson från Expressen, dagens gäst P4 Extra. Vi ska prata om dina böcker och allt annat du arbetar med, eller i alla fall en del av det. Jag tänkte vi börja med att backa bandet från när du satt i Blekinge som liten. Det är långt därifrån till redaktionen i Stockholm och Expressen. Vad drömde du om? Vad såg du? Hur hamnade du där?
Ja, hur hamnade jag där? Jag var 15 år gammal. Jag skulle praoa en vecka. Jag gick i 8:e klass och fick min drömprao på Sydöstrans lokalredaktion i Sölvesborg. Och när jag stegade in i de där redaktionslokalerna som på den tiden var ganska stora och det var flera som jobbade på den där lilla lokalredaktionen, så insåg jag direkt att det är det här jag ska jobba med resten av livet. Det var det roligaste, det var det häftigaste och det mest fantastiska man kunde tänka sig. Att sitta där inne på redaktionen och vara mitt i händelsernas centrum, tyckte jag att det var i lilla Sölvesborg när man fick höra om en trafikolycka eller vad det nu var.
Mm. Och sen så, hur hittade du vägen upp till Stockholm då?
Jo, sen blev det Värnpliktsnytt, fantastisk skola. En journalistskola som slår alla de där andra utbildningarna som finns.
Ja, och det är ju ni som har gått där. Ni romantiserar och säger att det var liksom där jag blev till.
Och så var det faktiskt för mig. Det var verkligen så. Där öppnades alla dörrar. Och efter 10 månaders värnplikt på tidningen Värnpliktsnytt som journalist så fick jag jobb på Expressen. Så jag stegade in på Expressen när jag var 19 år gammal och jag är kvar där idag, 35 år senare.
Hann du med Ulf Elving någonstans på vägen? Mr. Radio på den tiden.
Jag gjorde ju det. Då, när jag var 15, så var ju min stora idol radiolegenden Ulf Elving. Mm. Och jag bestämde mig för att skriva ett brev till honom. Jag kontaktade honom för att jag ville göra ett studiebesök. Och efter många om och men så blev det där studiebesöket av någon gång 1988 kanske. Och jag åkte upp till Stockholm, tog tåget och fick sitta där utanför och även i Ulf Elvings studio i Radiohuset. Och det var ju fantastiskt.
Mm. Ja, det var ju, måste ju också varit en kontakt med den stora världen. Där pratade de med all respekt för Blekinge och Sölvesborg, med riktiga kända människor.
Så var det. Och när jag kom till Ulf Elving den där dagen, då hade han en gäst i programmet efter tre på eftermiddagen. Och den gästen kände jag ju till sen tidigare. Det var Kalle Sändare, en föregångare till alla busringare som vi hört på senare år. Mm. Kalle Sändare, han var där och jag fick ju uppgift att sitta med honom utanför studion innan han skulle in till Ulf Elving. Och då hände ju något otroligt.
Ja, och sen så, hur var det liksom där? Det var ju liksom, där fanns ju telefonnummer, där fanns ju kontakter.
Ja, det gjorde det. Kalle Sändare hade ju koll och han var ju en lurig fack. Så att han såg att på bordet, vid bordet där vi satt, där låg det en svart telefonbok. Och den där telefonboken, den tillhörde Ulf Elving. Ulf Elving, han satt ju med röd lampa och sände i direktsändning. Så han såg ju inte vad som hände utanför studion. Men det som hände var att Kalle Sändare ryckte åt sig den där telefonboken och uppmanade mig att skriva av telefonnumren som fanns i boken. Och det fanns inga papper på det här bordet, så att han bad mig skriva på armen, och jag då, 15 år gammal, jag gjorde ju naturligtvis det. Skrev upp alla nummer, och det var Astrid Lindgrens nummer och det var Jan Guillous telefonnummer, hemnummer, och det var, jag hade hela armen fulltecknad av telefonnummer när det där var över. Och det skulle ju visa sig vara en riktig fullträff. De där numren hade ju jag nytta av i flera år senare. Och när jag kom hem till Sölvesborg igen, ja, då fick jag ett eget radioprogram i Sölvesborgs närradio.
Så att ni ringde Astrid Lindgren.
Ja, vi gjorde ju det. Vi ringde ju Astrid Lindgren. Och det mest fantastiska var att hon hade inte en chans att undvika det här. För i samma ögonblick som hon svarade, då var hon redan ute i direktsändning i Sölvesborgs närradio. Så att jag intervjuade Astrid Lindgren första gången när jag var 15 år.
Var det en djup intervju om prosans vikt för demokratin, eller vad pratade ni om?
Nej, det var ju inte det. Den här dagen när vi sände live, jag och en kompis, Daniel hette han, vi sände för att på tv var det den här dagen hockeyfinal i hockey-VM. Sverige mötte något lag, hela Sverige stod still på den tiden och alla satt bänkade framför tv-apparaterna utom jag och min kompis, som i periodpauserna satt och ringde upp kändisar ifrån Ulf Elvings telefonlista. Och en av de första vi ringde var Astrid Lindgren.
Och hon var väl djupt ishockeyintresserad?
Ja, hon var ju inte det. Hon var den enda av dem som vi ringde upp som inte tittade på matchen. Hon var totalt ointresserad. Och det var egentligen först när jag ställde frågan vad hon trodde att Pipp i Långstrump skulle ha gjort på isen om hon hade varit på isen, som det blev lite drag över den där intervjun.
Ja, det är väldigt fint. Känn på den här övergången nu då, Niklas. Från en författare till en annan. Du skriver ju också böcker.
Jag gör ju det. Ja. Exakt.
Du har ju en pågående bokserie där du har där du pratar om svenska mördare. I nästa bok kommer i augusti. Handlar om hedersvåld. Hedersmördarna heter boken. Det är ju en rakt igenom djupt tragisk och väldigt berörande historia. Varför kändes det viktigt att beröra det i nästa bok?
Ja, men det har varit viktigt med alla böcker i serien Svenska mördare för mig att berätta om samhällets misstag, om skyddsnät som har brustit, om misslyckanden som har lett fram till de här olika morden. Och den allra viktigaste boken i serien, det är den som kommer i augusti. Det finns inget som upprör mig mer än hedersmord. Jag kan inte förstå hur en förälder dödar sitt eget barn. Det är omöjligt att ta in. Och det där har jag rotat i en hel del. Och jag har ju hittat alldeles för många brister. Jag har hittat alldeles för många misstag som har begåtts av olika rättsinstanser. Och då handlar det om polis, åklagare, socialtjänst, om domstolar. Alla borde ha gjort mer i det här fallet. Och det är den röda tråden i alla mina böcker.
Ska vi ta berättelsen lite i sin korthet? När vi gör det så får man ju upp hela Fadime-historien igen. Så att det är ju liksom ett eko av ett annat misslyckande. Det var i Lessebo, så var det en tjej som vars pappa, eller berättade du istället?
Ja, så här var det. Hon var Shahida, som hon hette, 22 år gammal, bodde i Lessebo med mamma och pappa och sina sex bröder. Hon stryps med en sjal som hon egentligen inte vill bära. Och sedan försöker hennes pappa och hennes storebror att elda upp hennes kropp. Och detta sker då på en plats som Shahida älskar, som hon brukar besöka när hon är ledsen. Det här, ja, det är precis som du säger, det här är en historia som på väldigt många sätt påminner om den historien som vi hörde talas om för 25 år sedan. Fadime, som var 26 år gammal och som sköts ihjäl av sin pappa i Uppsala. Ingenting tycks ha hänt under alla dessa år. Hedersmorden begås fortfarande i vårt land, och det är så upprörande, tycker jag.
Och det som också gör det mer komplicerat den här berättelsen, det är ju ett parti när hon flyr från Småland upp till Boden och kommer tillbaka, har haft en kontinuerlig kontakt med både polis och socialtjänst, och ändå så händer det.
Ja, man lyckas alltså inte skydda henne, och då ska vi ha klart för oss att i hennes fall så har inte myndigheterna vidtagit alla de åtgärder som man borde ha gjort. Man visste att hon levde med en hedersproblematik i familjen. Det hade man vetat i flera år. Kuratorer i skolan hade slagit larm redan när Shahida var 15 år gammal. Och ändå så kunde det här ske. Hon hade inga överfallslarm. Det fanns inga besöksförbud mot hennes anhöriga. Det är så fruktansvärt tragiskt att det här får hända. Och samtidigt vet vi då, forskare säger idag, att nästan en kvarts miljon unga människor i vårt land lever under hedersförtryck. Det är en helt fruktansvärd siffra.
Och jag gissar att syftet med boken är just att det här ska förändras.
Ja, jag hoppas, precis som mina tidigare böcker, att vi ska lära oss av misstagen. Och att vi ska bli bättre. Att den okunskap som idag är utbredd inom rättsväsendet, inte minst, att den ska utraderas. Att vi ska lära oss mer, att vi ska se och ta hedersproblematiken på allvar.
Niklas Svensson är dagens PFA Extra gäst. När vi kommer tillbaka ska vi prata om hur nära mördarna du kommer genom det arbete du gör, och vad som gör att du dras mot att jobba med kriminaljournalistik. Dagens PFA Extra gäst är Niklas Svensson. Du har lång erfarenhet av kriminaljournalistik och hur det är att ha nära kontakt med mördare, som du faktiskt har. Du gör dokumentärserien Inifrån murarna och har brevkontakt med de här livstidsdömda människorna. Hur är det?
Ja, det är ju lite speciellt. Jag har under de senaste åren besökt ganska många livstidsdömda mördare på svenska fängelser. Och jag har ju spelat in ett stort antal tv-dokumentärer för Expressens räkning. Jo, det är speciellt att träffa de här människorna, men jag drivs ju av att jag vill försöka förstå varför hände det, vad var det som låg bakom, och vad kan vi återigen lära oss av det som har hänt. Finns det några misstag som har begåtts ifrån samhällets sida som hade, om vi hade gjort på ett annat sätt, kunnat förhindra de här morden som har skett? Det är det jag drivs av idag.
Finns det någon gemensam nämnare bland de som sitter på livstid?
Nej, man kan egentligen inte säga det. Fallen skiljer sig väldigt mycket åt, och det som ligger bakom kan också vara väldigt olika. Alltså, det finns ingen röd tråd när det gäller mördare i största allmänhet, det gör det inte. Men man kan säga att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga mördare till exempel. Kvinnliga mördare, de begår oftare brott mot närstående och de har ofta en annan psykiatrisk problematik och har ofta själva varit utsatta för våld av den som blir deras offer. Det ser vi inte lika ofta bland manliga mördare.
Varför tror du att de tackar ja? Finns det ett behov av att berätta?
Ja, kanske i en del fall. Jag tror också att det handlar om att man vill bryta tristessen. Det är inte kul att sitta på livstidsstraff i fängelse. Och dagarna är väldigt inrutade och ser likadana ut. Och när man då plötsligt får ett brev ifrån en journalist som vill träffa en, ja då kanske det är enkelt att tacka ja, för att man ser framför sig att man får åtminstone en annan slags dag. Liksom. Det händer någonting annat där man sitter. Möjligen är det också ett skäl eller en förklaring till att så många har tackat ja när jag har skrivit brev till dem.
Du har ju många år bakom det också som politisk reporter, och det handlade ju mycket om källor, förtroende. Mm. Det är en bransch av information och där gäller det ju att kunna sålla så att du inte blir så kallad nyttig idiot och springer andras ärenden, utan kunna vaska fram vad som är sant och vad du själv vill få fram. Är det likadant med den informationen nu av de som är brottsdömda? Säger de alla att de är
oskyldiga? Ja, det kan man säga. Ja. Det handlar i vart fall om förtroende. Att de jag intervjuar måste känna förtroende för mig, för att annars så kan jag inte få ur dem det jag vill få ur dem. Det gäller i princip all journalistik, tror jag. Vi är, precis som politikerna brukar säga, i en förtroendebransch. Så är det absolut.
Mm. Och imorgon lördag släpper Expressen en ny tv-dokumentär som du gjort. Den handlar om mordet i Boden på juldagen förra året. Mm. Vad är det för någonting?
Ja, det är en fruktansvärd händelse som inträffade samtidigt som den lite mer uppmärksammade händelsen mordet i Rönninge. Det här var alltså julhelgen förra året. En 22-årig psykiskt sjuk man ser en annons på Facebook och kontaktar personen som har något att sälja. Någon timme senare så knackar han på dörren till huset i Boden, går in i huset, rycker åt sig två knivar och mördar den kvinna som har lagt ut annonsen. Hon är i 55-årsåldern. Och i källaren finns samtidigt hennes 16-åriga dotter som vaknar av mammans skrik. Och senare hålls hon då inspärrad och fången i det här huset i 3,5 timmar av gärningsmannen. Den här hela historien berättar jag i tv-dokumentären som kommer på Expressen imorgon.
Och av all denna, ska vi säga, ondska, i alla fall mord och livslånga straff, hur håller du dig som människa vid gott mod? Var kommer ljuset ifrån?
Ifrån min familj, från min hustru Lisa, från min dotter Nova som för övrigt pluggar på juristlinjen i Uppsala, kanske lite inspirerad av pappa. Och naturligtvis mitt fotgolfproffs, min 16-åriga son Valje. Det är klart att de håller mig uppe, men sen har jag ju också under alla dessa år som journalist lärt mig att stänga av. Jag har blivit ganska bra på det. Det som händer på jobbet, det händer på jobbet. När jag är hemma, då lever jag ett annat liv. Delvis. Sen hänger man ju alltid med i det som händer naturligtvis. Jag är ju alltid reporter.
Ja, men det låter bra. Och sen är det ju Sverige vidare i fotbolls-VM också. Ja,
det är fantastiskt. Nu hoppas vi bara att Elliot Stroud får fortsätta starta. Så är det.
Och att Mjällby börjar vinna lite igen när man drar igång igen.
Ja, eller hur?
Tack så jättemycket, Niklas Svensson, dagens gäst i P4 Extra, journalist på Expressen och författare. Tack så mycket för att du var med.
Ja, men stort tack, Henrik.